One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Det här är Bildradion. Jag heter Göran Segerholm och avsnittet presenteras i samarbete med Fotosidan. Än så länge.
Vad menar du med än så länge? Än så länge?
Jo, som jag sa förra veckan så har jag tänkt mycket på det här med motivation och så. Och jag träffade då, precis som jag sa att jag skulle göra, Anna Udovic. Som en journalist som hjälpte mig att tänka. Och nu sa jag då att hennes avsnitt skulle komma ut före det här, men jag har kastat om i det. Så hon kommer nästa vecka. Men en av de slutsatserna som jag kanske kom till är att jag borde inte hålla på att göra reklam för någonting som jag inte vill tjäna pengar på. Därför att det blir så jävla confusing.
Men nu är jag confused. Du tjänar pengar, Bildradion får...
Men jag tjänar inga pengar på Bildradion.
Nej, det är därför jag... Vad menar du nu?
Jo, men jag gör reklam via Fotosidan.
Ja, okej.
Okay. Så de puffar ju för varje nytt avsnitt. Och det gör att jag blir ganska otydlig som figur.
Ja.
För då blir det som att jag indirekt sänder signalen till folk. Om ni lyssnar på det här så liksom... Så gör ni mig en tjänst.
Mm.
Och då blir min motivation fel. Jag måste ha kvar, alltså min nyckelmotivation, det är ju att ha Bildradion som ett alibi för att få ha roliga samtal med människor som vi har nu.
Ja.
Det är ju min grej. Sen så vill jag egentligen inte bry mig om så jätte... Jag tror att jag har gått lite vilse i det här och fått för mig liksom att ju fler som lyssnar desto bättre. Men jag känner ju inte det liksom innerst inne.
Nej.
Att jag har så mycket med saker att göra. Så jag kanske borde vara tydligare och inte liksom göra reklam via dem. Vi får väl se. Jag kör jättegärna med Fotosidan. Jag gillar ju Fotosidan och människorna där. Kör jättegärna fram till årsskiftet. Men sen får vi se. Jag kanske bara ska fimpa reklamen där och bloggen där. Och bara ni som vill lyssna. Ni får leta rätt på det själva. På Acast eller på Bildradions webbplats. Eller via iTunes som vanligt. Och så skita i den där omkring-grejen. Jag vill inte att folk ska känna att jag liksom är speciellt vill att ni ska lyssna. Jag tycker att det är trevligt att ni gör det, men jag vill inte att någon ska göra det som inte vill det själv. Liksom.
Men jag tror inte att någon gör det. Tror du det?
Jag
förstår vad du menar, men jag tänker, det är också en bra kanal för folk som inte har någon aning om vad Bildradion är.
Nej, men det kanske är trevligare ibland med lite så här indie-grejer.
Okay.
Att någon känner till, någon säger till någon annan. Och det är liksom inga reklamkampanjer.
Det skriver jag helt under på.
Jag tror att Bildradion ska gå mer inkognito igen.
Underground.
Det tror jag faktiskt. Så inget ont om Fotosidan på minsta lilla sätt.
Nej,
jättetrevligt så. Och jättevälkomna alla ni som lyssnar från Fotosidan också, såklart. Men jag tror inte att det är Bildradions grej. Jag tror att Bildradion ska vara mer underground än så. Och det har med min motivation att göra. Att jag vill inte att någon ska tro att jag bönar och ber eller att jag tänker göra om innehållet i programmet för att det ska passa någon annan, för det tänker jag inte aldrig.
Nej, det känns inte som vi någonsin gör det.
Nej, det ska vi inte göra.
Nej.
Jo, en sak ska vi göra.
Ja.
Vi ska hjälpa en lyssnare idag.
Yes.
Så jag har fått ett mejl. Vi har ju en sån här knapp på Fotosidan, på Bildradions hemsida. Det är så här, önska från Bildradion eller någonting sånt heter den. Och då har jag fått ett fantastiskt bra fråga från en lyssnare vars namn jag inte tycker att jag har någon anledning att berätta. Men och frågan lyder så här. Jag vill veta hur man ökar det intellektuella innehållet i bilder, tips på böcker och så vidare.
Mm.
Och jag tycker att det är en underbar fråga.
Toppen.
Toppen.
Ja, I love it.
Ja, så vi har laddat upp lite grann, Hanna och jag, inför den här frågeställningen. Får jag börja säga något? Okej, okay. Då vill jag säga så här. Kära lyssnare, det intellektuella, alltså bilder har inte ett intellektuellt innehåll eller brist därpå. Utan den intellektualiseringen av ett bildsinnehåll, det sker enbart i betraktarens eget huvud. Så egentligen så skulle jag vilja börja med att formulera om din fråga och säga så här: hur gör jag en bild som stimulerar intellektet snarare än känslan? För det är det handlar om.
Mm.
Och då så kan jag översätta det till ytterligare en fotografisk term och säga: hur arbetar jag konceptuellt? Hur får jag människor att tänka istället, alltså att vägen in till någon är främst genom hjärnan istället för främst genom hjärtat. Och det där är ju i de två vägarna som vi har för att nå människor, hjärtat eller hjärnan.
Mm, fast man kan ju verkligen åstadkomma båda.
Absolut, men ja. Entrén. En bra bild som går in genom hjärtat, den ska ju träffa hjärnan sen.
Ja.
Och en bra bild som går in genom hjärnan, den ska ju träffa hjärtat,
ja,
sen.
That's true.
Men utan det är bara entrén vi pratar om. Sen är ju människan en helhet och ingen lever ju liksom bara i huvudet eller bara i hjärtat.
Jag ser framför mig så här, kan man inte bli slapped, body slapped, båda på en gång? Du tänker att man måste gå ha bara en, det finns bara en ingång. Man kan inte få både hjärna och hjärta på en som en stor så här pladask.
Kanske, ja, kanske. Om det är jävligt lyckat alltså. Men då måste du nog gräva fram ett bra exempel. För att för mig så är det så, för mig är det ju med hjärnan att jag måste ha en sekunds fördröjning. Jag kan inte fatta vad det är omedelbart, därför att då är det ointressant.
De
säger ju det här om världens mest berömda logotyp. Och det är... Ja, det är det. I love New York. I hjärta NY.
Ja.
Och det är världens mest kopierade och världens mest spridda och liksom berömda logotyp.
Ja.
Och då är förklaringen till det, jo, därför att folk som fick se den första gången, och det är knappt någon nu levande människa som kommer ihåg det kändes, för den är ju ganska gammal. Så såg man den så först, vad är det där? Jag fattar ingenting. Och så fattade man.
Ja.
Och sen när du såg den alla följande gånger så kom du ihåg vad smart du kände dig när du såg den första gången. Och därför är det nu alltid ett positivt förhållande till denna logotyp, eftersom den påminner dig om att du är smart. Men för mig så måste nästan allt som träffar hjärnan ha en fördröjning. Att först, va? Och sedan bara, va? Så måste det bli. Men det som träffar hjärtat, eller det går bara bam. Det är bara solarplexus rakt på.
Ja.
Så jag har svårt att tänka... Det skulle vara då om man har något starkt känsla... Gud vad jag tar allt syre i rummet just nu.
Det är ju vad jag sitter och drömmer om. Bilder.
Det skulle vara om man får en bild som träffar hjärtat först och sen inser man att det finns ett till lager. Det skulle kanske funka.
Jag tror att jag försöker göra nästan 90% av alla mina arbeten så. Att de ska träffa båda samtidigt.
Ja, hur gör du då?
Det vet jag inte. Men det, alltså, jag tänker ju otroligt mycket på mina bilder och skriver otroligt mycket om dem och försöker hela tiden... För jag tror att jag kan vara lite för hård mot mig själv och tänker att om den inte träffar båda punkterna, då är det inte värt.
Ja, det är jättehårt.
Ja. Så, och ofta så säger folk åt mig att sluta tänka så himla mycket och bara kör. Men, det är någonting... Ja. Men jag tänker att man nog kan få båda.
Men, kan... men båda tycker jag alltid.
Ja.
Alltså, har du kommit in i en människa, då lever du ju runt i hela systemet.
Mm.
Men det är ju samma sak som säg att du fattar en smart mattegrej. Nu kan inte jag relatera till hur det skulle
inte
kännas. Men jag har ju förstått att det finns människor som gör det.
Ja.
Säg att du fattar en jättesmart mattegrej. Och då fattar du ju det med hjärnan.
Mm.
Så bara så här, säg till exempel att du plötsligt förstår varför pi är ett sånt konstigt jävla tal.
Ja.
Och så bara, aha! Och det är ju väldigt glädjande. Och det sipprar ju förstås ner till hjärtat. Den glädjen över att ha förstått.
Mm.
Så skulle jag ha känt om jag hade förstått varför standardavvikelsen alltid ska vara med -1. Och jag har frågat alla mina mattelärare i alla mina år, men ingen har jag har inte varit mottaglig nog för att ta in.
För att, ja,
Nej, men det är någonting i den där formen som jag bara inte fattar. Men då känner jag att skulle jag fattat det, då hade det liksom sipprat ner till hjärtat också.
Ja.
Och samma sak om någonting träffar hjärtat, så kommer det ju upp till hjärnan, eventually.
Jo, absolut. Ja, I'm with you.
Ja.
Men ja.
Men jag tänker att många som siktar mot hjärnan och sänder signalen att det här är inte estetiskt.
Du menar att, lite så här, att man tar lite så här fula bilder för att,
att det man gör bilderna,
idén är det som är, ja, grejen. Fotografiet är bara en biprodukt för att kommunicera.
Precis. Jag tycker att det är ett jätteeffektivt sätt att få människor att läsa bilderna som att de är smarta istället för snygga.
Mm.
Och jag tror att vi ofta är så banala att vi liksom tänker, jaha, är du smart eller snygg?
Ja,
och då tror jag att många så här intellektuella bilder, de gör ett statement genom att inte vara vampiga.
Håller helt med, och så blir det bara ingen hjärta och så faller det.
Ja, men för mig faller det inte.
Nej.
Utan jag tycker ju om de här jag tycker om de här strikta bilderna. Alltså post-processing i Photoshop och så håll till ett minimum, och det känns väldigt dokumentärt och så. Det går väldigt bra hem hos mig.
Ja, men jag tänker mer nu på något så här superkonceptuellt då,
ja,
som bara är så här en vattenflaska på ett vitt bord i ett vitt rum. Typ så.
Ja, men det är ju som Clara Källgren och Tobias Fält. Har du tittat på deras bilder?
Ja.
De är ju de är ju väldigt mycket så där liksom, det är en blixt rakt ut i natten.
Ja.
Och de är ju asfula, deras bilder. Nej, men det är de ju.
Och jag får inte fram någon bild, men ja.
Ja. Och men de är ju väldigt de är superkonceptuella.
Mm. Ja, men det är där jag menar
och det tycker jag att de lyckas väldigt bra med att nu blir vi säkert om, nu tänker de så här, vad fan sitter han och snackar om? Vi är ju esteter ut i fingerspetsarna, men nu är det så att det är min läsning. Jag sitter och letar efter lite material på min dator under tiden.
Mm.
Jag har en mapp här.
Ja,
jag har ju det.
Med konceptkonst.
Ja, med konceptuella bilder. Så jag letar Johan von Kuberta har vi väl haft uppe tidigare i podden, har vi inte det?
Det vet jag inte, men han fick ju Hasselbladspriset förra året.
Mm, precis, och här är till exempel hans bilder, och nu visar jag kan inte visa de här i Acast för att jag vet inte om jag har rättigheter att göra det liksom. Men jag kan lägga upp länken till hans webbplats.
Ja.
Det här är hans vänners blod, till exempel.
Ja.
Så han har haft många vänner då. Han har haft många vänner, så han har dem fortfarande, hoppas jag. Och han har fotograferat deras blod. Och det är ju både estetiskt på ett sätt. Det här till exempel, blodfläcken ser ut som en fisk. Men sen så tänker man då på, ja, men vad bär blodet i människan? Det är liksom smitta och det är DNA och vi alla liksom. Det har med blodsband att göra. Vem du är beror på vilka dina förfäder är och så. Och är blod verkligen tjockare än vatten? Här är blodstrimma som ser ut som en spermie. Det måste ju vara tänkt.
Ja.
Men den var fin. Och här ser ut som en snögubbe också. Och en utdragen visdomstand.
Ja.
Så, och det är ju superkonceptuellt för mig. Det här är ju estetiskt på ett plan. Om man tycker att det är snyggt med rött mot vitt.
Ja. Alltså bilderna är ju inte så exciting. Eller tycker du att de är det?
Nej. Men jag tycker att konceptet är exciting.
Ja, det tycker jag också. Ja. Det tycker jag är jättebra.
Och det är väl ofta så man gör, att man håller nere det estetiska på ett minimum.
Mm.
För att ge läsaren signalen om att det här kan du inte läsa med dina vanliga estetiska glasögon, utan här måste du angripa på något annat sätt för att förstå vad det handlar om.
Mm.
Och då så värderar man om och försöker angripa från ett annat håll. Minus då att du har tappat 50% av alla läsare redan genom att inte göra det estetiskt. Därför att, vad ska man titta på det här för när det inte är snyggt?
Ja.
Men då säger jag, good riddance.
Ja, det säger
då
jag
har
också.
Du liksom kvar kvalitetsläsande.
Ja, exakt, jag håller helt med.
Ja.
Men våran inskrivare då, våran frågeställare,
ja.
Vad har vi svarat denna person än så länge?
Än så länge så har vi sagt så här, att om du vill få, att det handlar inte om att bilden är intellektuell, utan om att den blir läst intellektuellt. Och då har vi sagt så här, gör de inte för snygga bilderna. För det är ett bra sätt att signalera om att den här bilden existerar inte för att den är vacker. Alltså har en annat skäl för sin existens. Och då måste läsaren angripa bilden ur ett nytt betraktelsesätt för att skapa mening av det de ser. Där kommer du sumpa massa läsare och de kommer säga så här: åh gud vad du har börjat ha fula bilder nu för tiden. Det var mycket trevligare när du fotograferade solrosor i motljus. Och skit i dem. Skit och säg dem. Så här, nu, köp en solrosbok då.
Victor livet. Ja, ja, men ja, jo, okej. Okay. Jag skriver på. Men det går ändå tillbaka igen till att säga att man kan ju ha båda ändå. Jag tycker att man kan försöka sträva.
Säg någon som har båda då. Som angriper både hjärtat och hjärnan samtidigt. Jag har min bästa kandidat på lur nu. Så jag vet att jag ska kasta fram när du har kastat fram det.
Jag kastar fram Hanna Wilke.
Då måste du hjälpa mig.
Hanna Wilke var en konstnär som...
Stavade hon med Hanna med H på slutet.
Ja, och W-I-L-K-E.
Jag känner väldigt väl igen namnet. Ja. Jag ser inte en enda bild framför mig.
Så Hanna Wilke var verksam på 70-80-talet. 90-talet också. Hon var inskriven i den feministiska konsthistorien. Främst antar jag foto... historien. När hon fick en diagnos om att hon hade cancer, så hon hade alltid genom sin karriär fotograferat sig själv. Hennes arbete handlade också väldigt mycket om kvinnokroppen och hur den ses i samhället och liksom de här, ja, pratat om feminism genom sin konst. Och hon var, man kan ju inte neka att hon inte var en jättevacker kvinna. Och när hon sen fick cancer och började tappa håret och gå igenom alla de här förändringarna, så fortsatte hon fotografera sig själv. Mm. Och hon ville prata då om att det är ingen som vill se de som är sjuka och de som dör.
Nej.
Och det tycker jag, med de bilderna på henne som cancersjuk, slår absolut i hjärta och i huvud.
Ja. Men då ligger det ju i kunskapen om att hon är cancersjuk.
Ja, fast det ser man ju på en gång, ja. Tänker jag. Eller liksom att hon, ja, är okay. Inte...
för att de är väldigt estetiska då.
Ja, eller att hon...
Men här har vi ju bilder av... Här har jag nu grävt fram bilder av en ung Hanna Wilke. Där hon har satt fläckar på sin kropp.
Ja, det är inte fläckar, utan det är tuggummi.
Hon har satt tuggummi på sin kropp. Hon ser lite liksom sjuk ut. Hon ser ut som hon har spetälska eller någonting.
Aha. Ja, det är också intressant. Det där är ju från en performance som hon gjorde flera gånger. Och bilder som hon gjorde flera gånger. Hon menar att män behandlar kvinnor som tuggummi. De stoppar in tuggummit i munnen, tuggar tills smaken tar slut. Sen spottar de ut det. Och med de utspottade tuggummipitarna så har hon... skulpterat små vulvor som hon sen då har satt på sig över hela kroppen och fotograferat sig med.
Ja.
That's what you're looking at. Men okay. Ja, spetälska, jag gillar den lösningen också, för det blir ju, förstärker ju.
Alltså det är väl för att jag ser dem i så smått format nu på webben. Men okej. Okay. Någon gång, men det här inser ju du också, någon gång så måste ju konstitutionen göra upp med att... med kvinnor som använder sin egen kropp så mycket i konst. Alltså, det måste nå ett slut någon gång.
Ja, den dagen vi har jämställdhet, then it will be over.
Ja, men ja. För det kan ju också, kännas som en alltså att det är en väldigt så här, ja, jag vet inte.
Ja. Jag tänker, än så länge som det finns en ojämställdhet så kommer folk göra konst om detta problem.
Ja, men alltså att du använder din egen nakna kropp, alltså det är ju, ja.
Ja, men där tror jag att det är, jag vet vad du menar, men jag tror också att du inte har varit on the other side of being a woman in society. Så att jag tror att det är därför du inte 100% förstår.
Vi har ju alla bara ett perspektiv.
Ja.
Såklart.
Ja.
Ja, men det var inte det skulle handla om alls.
Nej.
Ja, ditt förslag är Hanna Wilke.
Mitt förslag är Hanna Wilke.
Ja, alltså jag tänker bara på en sån enkel fotograf som Sune Jonsson. Jag tycker nog att han träffar lite hjärna och hjärta ungefär samtidigt. Jag tycker hans bilder är väldigt vackra liksom. Ja. Och så. Och samtidigt så går tankarna väldigt fort till vilket liv levde de här människorna och så.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Men jag är nog mera så där hård för att varför ska det träffa båda samtidigt? Det finns ju så mycket bilder. Varför måste vi ha bilder som träffar båda samtidigt?
Ja.
Kan man inte liksom ta en sak i taget?
Jo, absolut. Det är bara jag som har någon konstig idé om att man måste träffa båda samtidigt. Jag vill vara bäst hela tiden. Nej, jag vet inte. Alltså, det är inte så, faktiskt så kanske med alla mina projekt. Men ofta så sitter jag där och teoretiserar alldeles för länge innan jag typ bara kanske lägger sen kanske ner. Sen kanske de träffar, mina projekt träffar båda punkterna till slut. Och så bara orkar jag inte sitta och diskutera med mig själv längre om vad det här ska betyda. Och så lägger jag ut eller visar eller publicerar det ändå. And then it's shit the same.
Jag tycker att det är lite grann som att när man pratar om musik så kan man prata om är det musiken som är bra eller är det texten som är bra?
Jag hade precis den här konversationen 2 dagar sedan.
Med mig? Nej.
Nej.
Ja. Och jag är ju klart en textmänniska. Jag kan ju inte lyssna på musik om texten är dålig. Jag får såna otroliga skamkänslor. Så jag vill bara gömma huvudet i en skämskudde. Ja. Vilket är problematiskt. Jag gör dock vissa undantag. Jag gör undantag för till exempel Rolling Stones.
Ja.
Obegriplig anledning. men i regel så kräver jag en text som ger mig någonting att tugga på mentalt. Jag gör undantag för Yes också.
Ja.
Och vissa andra. Okej, jag har en jävla massa undantag. Men basically så vill jag lyssna på sådana som Säkert eller Hello Safe Ride.
Ja.
Jag vill ha smarta texter och så är musiken skitsamma. Och det är väl lite grann samma grej.
Mm.
Jag lyssnade på Säkert på vägen hit, för jag älskar ju hennes texter.
Ja, hon är, I love it.
Ja, hon är grym.
Hon är grym.
Men jag tycker att hennes musik är ganska dålig. Alltså, lägg en banal text på en av hennes låtar. Det kommer inte bli bra. det kräver de här texterna. Och då tycker jag hon sänder samma signal som vi pratade om här, att det här lyssnar du inte på för musikens skull. Det finns egentligen en mer än någon annan som lyckas få till fantastisk musik med fantastiska texter, och det är Mike Skinner, The Streets.
Ja, det här har vi också pratat om förut.
Har vi gjort det? Okej.
Ja, då... Eller bara att vi båda tycker om honom väldigt mycket.
Ja. Men då, vi lämnar Mike Skinner därhen.
Ja.
Så vill jag gå vidare. För kära lyssnare som ställde frågan, du vill ju också ha lästips.
Ja.
Och då har jag grävt fram i min bokhylla en bok av Errol Morris som heter Believing is Seeing. Believing is Seeing. Att tro är att se. Och bokens undertitel är Observations on the Mysteries of Photography. När man letar efter såna här böcker då som kan vidga seendet, så det är väldigt svårt att hitta bra böcker på svenska. Det mesta översätts ju inte för att det är så smal litteratur, utan man blir hänvisad till engelska helt enkelt. Vilket är lite tråkigt, men vill man ha det bästa så får man tyvärr inte lyxen att läsa det på svenska.
Fast jag måste säga, sakta men säkert så börjar det komma mer saker på svenska, vilket jag tycker är väldigt kul.
Ja, jo, men
till exempel att vi fick den första svenska fotohistorieboken, eller vad heter den?
Centennium.
Den här svenska foto...
Ja, den. Med de första fotograferna heter den. Av Björn... jag håller ju på att läsa den just nu.
Nej, inte den jag tänker på. Jag tänker på den med bilden av... hon med pistolen på framsidan.
Ja, contemporary någonting. Den är skriven både på engelska och svenska, va?
Ja.
Men det handlar ju om svensk nutids samtidsfotografi. Absolut.
Det tyckte jag var grymt när den kom ut.
Det tyckte jag också.
Ja.
Absolut. Tyvärr så handlar den då bara, eller tyvärr, men det handlar ju bara om svenska fotografer.
Ja, fast det behövde
det
vi
inte
också.
Så bara,
men det behövdes också, tycker jag faktiskt, att vi hade någonting eget och slutade titta på USA hela tiden. Come on, we're
okay too. Absolut.
Anyway.
Men hur som helst då, om vi nu kan slå fast att detta med intellektuella bilder och inte, det ligger hos läsaren och inte hos bilden. Det ligger i hur man angriper bilderna. Så är det helt enkelt så att du ska utbilda dig till en mer intellektuell läsare. Och det enda sättet som du gör det på, det är att du tänker mer på fotografi. Och då tycker jag att boken Believing is Seeing är en jättebra start för att tänka på vad man ser och inte ser. Och, också. Den innehåller ett antal väldigt, väldigt, väldigt djupgående kapitel som handlar om olika bilder i fotohistorien. Och till exempel så är det en problematisering av Walker Evans bilder. Från den omtalade boken Let Us Now Praise Famous Men. Som James Agee gjorde tillsammans med Walker Evans. Den kom ut 1941 och den är gjord på 1936 tror jag. Under 8 veckor. Ett ganska kort projekt får man ändå säga.
Det var ett kort projekt.
Ja, vilket vi ska komma till snart. Ja. Ett ganska kort projekt, 8 veckor. De hängde med 3 familjer av sharecrop farmers. Och jag vet inte vad det innebär. Alltså, det låter som andels, att man har en andel av en skörd helt enkelt.
Jag tror det.
Ja. Och 1936 då var det ju torka och elände och skit i USA.
Depression.
Så väldigt, väldigt fattigt och eländigt. Jag vill bara för kontextens skull, 1936 då. Den 7 juni 1936 så utlyste North Dakotas guvernör Wallace Wellford en allmän bönedag. Då alla invånare i North Dakota förväntades be till Gud så att de äntligen kunde få slut på torkan.
Wow.
1936. Och det har jag lärt från den här boken.
Ja, ah, vad fint.
Och den här boken den är väldigt, väldigt, väldigt djupgående. Den tar upp väldigt små problem. Ett abnormt så här OCD-igt sätt.
Ja.
Och med OCD så menar jag obsessive compulsive disorder som jag kanske att folk blir överdrivet entusiastiska över detaljer. Den 7 juli, alltså en månad senare, så har det fortfarande inte de här bönerna hjälpt. Och då är det 48 grader varmt i North Dakota. Och de små skördar som finns kvar, de är helt svartbrända av solvärme. Och sen kommer gräshopporna och käkar upp det lilla som finns. Och sen då framåt augusti så dör alla gräshopporna också. Ja, det är sorgligt så in i helvete.
Utblick,
ja.
Alltså.
Och det är i den här, det är i det här Amerika då som Walker Evans och James Agee kommer och gör sin dokumentär.
Yes.
Och det är ju en dokumentär som ska visa medelklassen hur det ser ut för andra människor så att man får en medkänsla helt enkelt.
Mm.
Därför att Roosevelt har ju nu sin New Deal.
Politik
på gång. Att han vill lyfta de fattiga i USA. Och då använder man ju fotografi som en viktig del. Och det är ett helt avsnitt då på kanske 20 sidor som handlar om huruvida, varför det finns en klocka på en spiselkrans i ett foto i den här boken. På ett av Walker Evans fotografier så står en klocka på en spiselkrans. Men i James Agees beskrivning som är extremt detaljerad. Han skriver alltså i tennburken ligger 10 gem.
Ja.
Han beskriver en kam. Där ligger också en kam. Och det här är så han beskriver då, som finns på den här spiselkransen. Där är en kam som har 27 tänder. Varav tre är borta. Så,
wow.
Så vi pratar om en beskrivning på en mikroskopisk nivå. Men han beskriver ingen klocka.
Ah.
Och när han nu är så där jättenoga och beskriver allting, men så står det plötsligt en klocka där som inte är med i texten. Då var det en man då som heter James Curtis, som är professor i historia i Delaware. Han skrev en bok om det här. Inte bara exakt den här, men det här var en av nyckelgrejerna i boken.
Oh.
Där han anklagar helt enkelt fotografen Walker Evans för att ha ställt upp sin egen väckarklocka. För att han tyckte att det blev en bättre komposition med klockan där. Och han anklagade honom också för att han vänt en spegel som står på spiselkransen in istället för ut, för att han tyckte att det blev en ful reflex. Och författaren av vår bok då, Errol Morris, han går på djupet med det här verkligen, ja. Och försöker reda ut, kan man verkligen påstå så? Kan det ena påstås vara sant? Och just i det här fallet så kommer han fram till att det är omöjligt att säga varifrån klockan kom. Det finns så oerhört många olika. Till exempel var författaren och fotografen inte där precis samtidigt.
Ja.
Och så.
Ja.
Ja, men hur som helst, att läsa den här boken för mig, det är ett stort nöje.
Mm.
Det är alltid roligt för mig att följa väldigt noggranna personer,
ja,
i deras efterforskning efter sanningen. Och det bjuder Errol Morris på i överskott, verkligen. Han går också igenom bilder från Abu Ghraib-fängelset, från utlagda leksaker vid krigsskådeplatser i ett annat kapitel som handlar om. Det kapitlet heter It All Began With Mickey Mouse. och då är från Libanon, tror jag att,
ja,
det är.
Jag tror att det var.
Ja, jag tror det. Där de hittade en massa leksaker då i krigshärjade områden. Och då är frågan, har fotograferna lagt dit de här leksakerna själva?
Men det gjorde ju Timothy O'Sullivan under andra världskriget, höll jag på att säga. Men det var en längd.
Under
civilkriget, ja, i USA. Så att det är ju old tricks.
Ja.
Old tricks, old my friends. Tricks.
Men så det är mitt lästips helt enkelt.
Ja.
Errol Morris, Believing is Seeing.
Ja, jag tycker jag blir också sugen.
Mm.
Mm.
Vad är ditt lästips?
Jag gick ju så straight to the source och frågade min kära mor.
Ja, Irene Berggren.
Irene Berggren, hjälp. Eller så säger det första, eller den första boken jag plockade ur hennes underbara bokhylla var.
Ja, den är lång.
Ja, I know, den är fantastisk.
En vacker dag kommer hennes grannar att få hennes bokhylla i sitt vardagsrum.
Ja, eller hur?
Ja,
du, det där är bara de synliga böckerna. Ja. Sen så, eftersom att du, Göran har ju varit hemma hos Irene.
Ja,
anyway, böcker så det är bara. Kommer ut ur öronen.
Ja.
Men jag, mitt första tips var egentligen var Charlotte Cotton, som har skrivit ganska mycket om fotografi, som är en fotohistoriker från England.
Ja.
Och där kan jag rekommendera två böcker. En heter Words Without Pictures, som är lite mer diskussioner mellan olika människor om fotografi. Men det finns inga bilder i hela boken.
Som bildradion alltså?
Som bildradion, ja. Och sen så en som kanske är lite bättre är The Photograph as Contemporary Art, som också är av Charlotte Cotton.
Den tror jag att jag har.
Ja, det kan jag tänka mig. Den är skitbra. Irene då, The Source, hon föreslog väldigt många olika saker såklart. Men en bok som faktiskt är på svenska är Tankar om fotografi, som är redigerad av Jan-Erik Lundström.
Just det.
Som kom ut 1993.
Ja.
Och som inte finns mer i utgåva. Eller man måste då gå på bibliotek eller antikvariat. Men den kan vara ganska bra. Vad skrev hon mer där? Och där menade Irene också att specifikt en text som heter Att titta på fotografiet av Victor Bergen kan vara bra att läsa. Sen så föreslog hon också texter av Grisella Pollock. Hon har också skrivit väldigt mycket om feminism inom fotografi också.
Mm.
Sen så också Martha Rosler, som jag också tycker jättemycket om. Känner du till Martha Rothfuss?
Nej, det gör jag inte.
Hon är ju skribent och fotohistoriker och har jobbat jättemycket med fotografi. Alltså, ja, kanske också som, jag vet inte om hon tar bilderna själv. Eller jo, det kanske hon också gör. I alla fall har gjort väldigt mycket intressanta projekt. Hon fick till exempel. Ja, nej, det blir skittråkigt när jag ska hålla på och berätta om en utställning i New York 83. Skitsamma. I alla fall, den texten jag tänkte på som tillhörde den här utställningen då heter The Bowery in Two Inadequate Descriptive Systems. Och den ingår i en bok som heter Three Works.
Ja.
Och Martha Rosler pratar väldigt mycket om det här med victim photography. Hur man liksom, är det okej att fotografera på ett visst sätt? Hur gör man för att liksom ha någon form av, speciellt om man jobbar med gatufotografi eller kanske man fotograferar andra människor i andra situationer eller andra länder. Hur relaterar man mellan liksom fotograf och subjekt typ?
Vilken är den mest intellektuella genren egentligen? Alltså du säger gatufotografi och då tänker jag direkt så här, men det är väl inte särskilt liksom intellektuell genre?
Nej. Ja.
Gatufotografi, det är mer så här, om man fotograferar fattiga människor, då är gatufotografi feel good. Och fotograferar man rika människor så är det feel bad.
Men båda blir ju problematiskt på något sätt egentligen, eftersom att du försöker, du säger ju någonting om en person som du inte vet vad de egentligen tycker om världen.
Nej, men jag tänker bara att gatufotografi är liksom, det är känslomässigt, det är inte intellektuellt. Jag tycker att new topography, alltså en sorts modern förlängning av landskapsfotografi, är intellektuell. Och jag tycker att nysakligheten, Neusaklichkeit, som Hanna skulle ha sagt. och det är alltså en fotorörelse som har sina rötter i Düsseldorf, skolan. Och Bernd och Hilla Becher, vi har varit inne på dem förut. Mm. Den tycker jag också är superintellektuell. Det går inte att fatta bilderna om man inte liksom angriper dem i hjärnan.
Men jag tycker också att fotografer som förstår man ju på en gång.
Vad sa du?
Gursky förstår man ju på en gång. Det är ju så här, ploff, här har vi en Gursky-bild. Ploff, här har vi en Gursky-bild. Ploff, här har vi lika till. Och så bara, är det så här repeat typ 5 miljoner gånger om i
ett. Ja, men det är ju bara du som kritiserar och säger att han är dålig på det han gör.
Nej, dålig tycker inte jag han är. Jag tycker bara att han är helt så här. Så tycker jag att han är.
Det finns inget annat sätt att beskriva det du gjorde nu med ditt ploppljud än som att du vill dissa Gursky.
Jag älskar att dissa Gursky.
Men, och det är helt okej, för jag älskar Gursky. Oh. Så jag tycker bara att han skulle dra ner storleken på sina printar lite.
Till bara 2x3 meter istället för 8x9 meter.
Ja. Dessutom så delar vi födelsedag, Gursky och jag.
Oh.
Inte samma år dock, han är lite äldre än jag. Så jag känner att jag har ett, jag och Mao Zedong och Gursky, vi har en band. Vi fyller år på samma dag. Ja, okej. Okay. Ja. Skitsamma.
Ja.
Men det är i alla fall det han vill. Han vill träffa hjärnan, Gursky. Han vill inte träffa hjärtat. Sen att du tycker dig lista ut väldigt fort vad han vill säga, det är en helt annan, that's a different ball game.
Ja. Men är det inte lite skriva oss på näsan?
Ja, men du. Ja. Alltså, ja.
Men, och
det,
sen så,
det tycker jag att du ska tycka.
Det gör jag. Ja. Jag gick runt och förstörde stämningen när han ställde ut på Moderna.
Ja,
det som alla blev, det alla blev sur på mig, för jag gick runt och tyckte att det var så dåligt.
Det kan jag se för min inre syn.
Men en sista andra bok som jag också tycker är bra.
Mm.
Är faktiskt en Stephen Shore-bok. Som heter The Nature of Photographs.
Ja, det är en
och av den
mina...
är en klassiker. Jag tycker att den är... Ja. Har man inte läst den och... Eller, har man inte läst den, men... Jag tycker att det är ett bra tips om man vill börja läsa om fotografi och tänker på bilder på ett annat sätt. Eller bara läsa bilder på ett annat sätt. Och den är väldigt så här inbjudande och lättläst. Och jag tycker att, ja.
Ja, absolut. Jag rekommenderar den jämt och ständigt. Mm. Den är snabbläst som fan också. Det tar en timme att läsa.
Exakt.
Och sen måste man läsa om den 50 gånger för man fattade inte.
Story of my life.
I första vändan. Ja, men så är det för alla med den. Men du, ska vi gå vidare? Ska vi lämna det här med intellektuella bilder?
Det kan vi göra.
Och så skulle jag vilja få din hjälp med något helt annat. För det första vill jag berätta så här, att jag har en sån jävla backlash med mobilkamera. Jag har aldrig gillat att prata med mobilen. Jag har alltid tyckt att det är liksom så här oengagerat så in i helvete.
Ja.
Så det har alltid varit min ståndpunkt, och när folk har sagt så här, ja men kameran är ju liksom, det är ju inte den som är viktig och så. Så jag pratar med min mobil, så jag, i hemlighet ibland, inte alltid men ibland, tänkt så här, ja men det är bara för att du är lat.
Ja.
Det är ju den enda förklaringen till varför du plötsligt gillar att prata med mobilkameran, bara så här, för att du råkade få en iPhone.
Ja.
Ja, sån är jag. Och sen tänkte jag så här, fan jag ska väl ge det här en chans, att jag ska inte vara så dömande och så. Sen så hände någonting, jag uppdaterade operativsystemet i min iPhone. Och då så uppdaterades min Dropbox, som är ett sånt här program för att lagra filer i molnet. Och då står det där en sån här grej att du kan nu få Dropbox att automatiskt ladda upp alla dina bilder som du har tagit med din mobil på Dropbox, som är en sån här molntjänst.
Ja.
Okej, säger jag. Klick, jag gör det. Och så står den där och tuggar på. Jag hade väl tagit kanske 2000 bilder med mobilen under 5 år.
Mm.
Ja, så att nu har jag då alla mina stackars jävla mobilbilder som jag aldrig tittar på.
Mm.
I en jävla mapp i min Dropbox. Och att öppna den här mappen då, som börjar 2009 i mars, då köpte jag tydligen en mobil. Jag måste väl ha köpt min första iPhone då förmodligen.
Ja.
Så där är den första fattiga jävla bilden fram till idag. Och jag måste säga att det är den mest deprimerande bildsamling jag överhuvudtaget har sett.
Vad var första bilden?
Ja, det kan jag väl.
För Joakim Schmidt har ju så en sån där, en av hans böcker som han har gjort, han gör ju alla de här små böckerna, handlar om den första bilden som folk tar när de har köpt en ny kamera. Och då är det på lådan. Som kameran precis har legat i.
Ja, men det tror jag är väldigt vanligt. Ja. Men hur får han tag på de bilderna liksom?
Men jag tror att han det är från Flickr och från såna sidor.
Ja. Den 21 mars 2009, alltså på vårdagjämningen, det var ju passande. Ja, det här är, ja, men den första bilden var rätt bra.
Ja, den var rätt bra faktiskt.
Ja. Den första bilden föreställer min dotter.
Och
min fru.
Jaha.
Mm. Min frus fot och en av mina döttrar som sitter i soffan och både tittar på tv och surfar samtidigt, misstänker jag.
Ja.
Det ser så ut, det kommer tv-ljus därifrån. Den är brusig av helvete, ja, förstås. Men det gör ingenting. Nej. Men den var rätt okej.
Okay. Den var helt okej.
Okay. Sen så, ja, en person som jag träffar på ett tåg. En låda som vi ska skicka till någon. Det är liksom på posten. Här ska vi skicka lådan. Jag har förmodligen mässat den. Nu är paketet på väg, har jag nog skrivit.
Ja.
Och sen kommer ju massa såna här liksom grejer från den här färgen ska vi köpa.
Ja.
Så här praktiska bilder.
Ja,
här är från ett hotell i Borås där jag kommer ihåg när jag tog den här bilden. Och det här är då från den 22 april 2009. Då bodde jag på ett hotell i Borås med utsikt över en tråkig jävla rondell. Och jag var ganska deprimerad. Och jag vet att jag tog den här bilden för att skicka till Eva för att säga vad tråkigt jag hade i Borås. Men det här hade blivit mycket, mycket bättre om jag inte var tagen till mobilen. Här är min dotter Alma när hon klipper. Okej, det var lite roligt då. men på det stora hela ändå så måste jag säga att hela den här upplevelsen är väldigt, väldigt fattig. Med fucking jävla mobilbilder.
Ja, men jag måste faktiskt säga att jag har delat din åsikt om mobilfotografi jävligt länge.
Ja.
Fram till bara några månader sedan, då jag verkligen har insett att en del människor tar skitbra bilder med sina mobiltelefoner.
Ja, ja, men en del kanske gör det.
Ja. Nej, men jag, alltså på riktigt.
Ja.
Jag ställde till och med ut någon häromdagen, för några månader sedan, som med hennes Instagram-bilder.
Ja.
Skitbra. Hon är ju en jävla duktig fotograf i grunden, så det är väl därför hon tar bra Instagram-bilder. Men det trodde jag aldrig att jag skulle göra.
Nej.
Tell you what. Så ja.
Ja. Ja, nej, jag kan ju bara tala för mig. Och jag vet ju att människor liksom, jag vet ju också att det finns de här som är riktigt bra med sina mobiler och så.
Mm.
Men jag har ändå min ryggmärgsreaktion ändå när folk säger så här.
Också,
nu kör jag med min mobil istället. De har ju jättebra kameror nu för tiden. Och då vill jag bara säga så här, men innan du fick din jävla iPhone så fanns det tusentals digitala kompaktkameror som tog 10 gånger bättre bilder än vad din iPhone gör nu. Men de köpte du inte.
Nej.
Utan det här är ju bara för att du tycker om att sitta med din telefon.
Ja, that's true.
Ja, fy fan vad jag är jobbig. Alltså, jag hatar mig själv ibland. Men okej, okay, it's out there.
No, it's been said.
Det här är väl också ett bra skäl att inte göra reklam för podden, så slipper folk höra mina sura jävla attacker.
Det är bra. Man ska vara lite, man får inte hålla på och sitta och säga att allt är mysigt hela dagen.
Men hur som helst, mycket av den här tiden då som jag har använt till att klicka mina 2000 mobilbilder. Nej, okej, det var 1400 bara ser jag nu.
Det är nog väldigt lite också, skulle jag gissa, sen 2009. Jag har haft min iPhone kanske ett år. Jag tror att jag har mer än så bilder.
Ja.
Mm.
Jag pratar mest nyttobilder med mobilen. Jag måste komma ihåg det här bilden.
Ja.
Ja, vem vet, ja. Jag kanske får lära om en dag. Troligen inte, men... Men nu vill jag komma till en annan sak då.
Ja.
Att det här med att mobilbilder, det blir också liggande som ett jävla hav.
Ja.
Av bilder som ingen bryr sig om.
Ja.
Liksom, de blir bara förtappade.
Mm.
Liksom. Och jag tycker ju att det här med closure
kan
vara en jävligt positiv sak. Att man gör avslut på saker och ting. Och många gånger så vill jag uppmuntra folk. Men varför gör du inte ett litet projekt så att du liksom blir klar med det du ska göra och får gör det till en bok eller till ett antal bilder och hänga på väggen eller så. Och nu när vi har spelat in det här färdigt, om 3/4 närmare bestämt, då ska jag ha några elever som precis har satt ihop några små projekt.
Ja,
som
nice.
Ska ta högst 20 timmar effektiv tid att genomföra. Jag har inte läst dem än, ska jag säga.
20 timmar, det innehåller från början till slut.
Effektiv tid, tänkte jag.
Alltså,
plåta, redigera,
göra en bok.
Skicka på print, ja.
Ja.
Så, och då tänkte jag använda din hjärna.
Mm.
Vad kan man göra? Jag kan visa ett dåligt projekt som jag har gjort.
Ja.
som jag inte vill visa bilderna av. Okej, jag kanske lägger upp någon bild. För att det är mycket som jag är missnöjd med.
Ja.
Okej.
Okay. Ja.
Ja. Men man måste ju go out there på något jävla sätt. Och det är då min... Bara för att exemplifiera. Under ett år så fort när jag tog en varukorg på mataffären.
Ja, men det är ju jättekul.
Och det låg kvar en handlingslapp där, i den varukorgen.
Ja.
Så tog jag hem handlingslappen som någon annan hade gjort då. Och då körde jag ett år.
Mm.
Och nu har jag då massa handlingslappar som människor som jag inte känner. Det är vår enda gemensam...
Ja, rödvin. Kräft.
Skärtar.
Kräftskärtar. Dessert. Mor.
Mm.
Gurka, sallad, dill. Filbunke. Jordgubbar. Ögonbrynspenna. Grymt.
Nu är det någon som känner igen sig här. Oh,
de bara,
vad
fan?
Ja. Den här tror jag... Det här är den mest gripande lappen.
Ja.
Först så är det så här någonting som uppfattas som en medicin. Jag vill inte gå in på vad det är för någon känner igen sin jäkla lapp. Och så. Och sen så står det cola plus citron. Så först är det ett stopp på apoteket.
Ja.
Och sen är det cola och citron. Och jag kan ju inte tänka annat än rom och cola när jag läser det. Pajer. Och så korv. Och star plus öl. Och sedan så moods plus ett. 107 kronor. Liksom, där specificerat exakt vad det kommer att kosta.
Ja.
Och det antyder ju för mig då att det är någon som har lite taskig ekonomi. Man måste hålla öga på varje krona. Och sen sist och efter den här med att hålla ögonen på varje krona. Lottoinlämning plus V75-program. Alltså den här lappen, den är så.
Och den ser ju ut som att den är skriven på ett gammalt kvitto.
Den är skriven på baksidan
Ica,
av ett kvitto.
Mm. Ica...
Ja, det är den.
Ja.
Så, och sen har jag då plåtat av de här väldigt, väldigt enkelt.
Men det här är ju jättekul.
Ja, men visst är det.
Ja.
Och det är ju ett projekt som tar väldigt lite tid att göra. Jag har bara spart de här upphittade lapparna. Sen har jag då ljussatt dem. Jag har plåtat alla på ett enda svep. Och försökt att få fram ett ljus som gör att man ser skrynklorna i pappret.
Ja.
Det har liksom varit mitt mål.
Ja, men det gör man.
Ja. Så, och sen har jag printat ut det på Crimsons fotolab.
Mm. Hotdogs.
Ja.
Grymt.
Hotdogs, färskt, tortellini. Men det är många, alltså, när jag tittar i det här så tänker jag vad många andra liv jag skulle kunna ha levt. Och vad olika noga människor är med hur de skriver och så.
Ja.
Ja, jag tycker om det.
Ja, men det här är ju ett jättebra exempel på ett kort projekt.
Ja, men jag tycker det också.
Mm. Alltså jag tänkte att jag skulle ta med ett förslag, eller på sig. Nej, vad heter det?
Batman.
Vad är det här?
En bok.
Nej, men det här är ett
projekt.
Ja, men det är ett exempel.
Ett exempel,
jag tänkte att jag skulle ta med mig. Men jag glömde det hemma, men jag tror att det kanske bryter reglerna lite. Det är lite mer time consuming än 20 timmarna. Men i alla fall, jag berättade ändå, jag tyckte det var en väldigt kul idé. Det är någon som har liksom gått ut, eller åkt till Texas, Och försökt fotografera den här väldigt typiska så här Life Magazine-stilen. Har till och med hållit upp en så här text där det står Life framför någon så här typisk bakgrund i Texas. Väldigt Lee Friedlander. Men i varje bild så finns det en liten Batman-gubbe. Och det är typ, alltså, it's so funny. Och den såg jag i somras i Arles som en, och man köper den som en karta och så står det stort på framsidan så här, this is not a map. Och så, men så vicklar man ut den som en sån där liksom roadmap som man har när man kör liksom i någon, den här roadtrippen, ja, i Texas. Skitkul var det. Och så jag var tvungen att köpa hem den, för det tyckte jag var så himla kul idé.
Ja.
Och det kanske man kan göra på, om man säger 20 timmar köra bil.
Nej, men alltså, om du ändå åker där.
Ja.
Alltså, du behöver inte åka för att göra projektet.
Nej.
Utan man kan ju liksom göra det. Det är, ja, ju så, jag har en bekant som fotograferar alla hotellrum som han sover i.
Ja.
Och det är ju bara en halvtimmes jobb per hotellrum, ja, så att säga.
Mm.
Och under en period när jag åt middag ensam, mm, så bad jag någon som jobbade på restaurangen att ta en bild av mig där jag satt ensam vid bordet.
Ja, men det är också ett bra projekt.
Ja, fast det rann ut i sanden sen, för att ibland så var jag på så dåligt humör att jag inte orkade be, mm, någon göra det liksom.
Det, den förstår jag.
Så att det blev ingenting av.
Mm. Jag har en vän som går ut och plåtar varje första januari. Eller vad säger man, varje dag efter nyårsafton.
Mm.
Och det är alltid, jag tror att de har gjort det 4, 5, 6 år nu. Och det är också en ganska kul idé.
För samma
runda då?
Det
ser så
då,
jävla
eller?
Deppigt ut. Nej, ja, eller det vet jag inte.
Ja.
Men det är verkligen den här, så här morgonen efter. Hon åker hem till sina föräldrar i Luxemburg. Det är lite konstig stämning. Ja, I don't know.
Jag har en annan grej som jag har börjat göra nu som jag inte vet om det kommer hålla sig då inom 20 timmar.
Ja.
Jag testar det i varje fall. Och det är att jag kollar alla spår på kroppen som, mm, folk säger att de kan utläsa själen av.
Ja.
Jag har börjat intressera mig för. Så nu har jag börjat intressera mig för hur en en handflateläsare,
ja,
läser såna här spår.
Mm.
Så då fotograferar jag min hand och mina spår. Och så skriver jag vad det sägs betyda. Och det tänkte jag göra en liten bok av.
Så då ska du gå till en...
Nej, jag googlar upp...
vad de betyder?
Jag tar det mest banala.
Ja.
De mest banala exemplen. Men jag har lärt mig då att när det gäller... jag hade ett jävla show, jag plåtade min egen iris. Eller vad heter det?
Ja,
just det, iris. För ett tag sedan. I förra veckan. Med makroobjektiv.
Ja.
Och det var jättesvårt att få in skärpan, kan jag säga. Det är nästan mer än 20 timmar. Bara
det. Ja, jag förstår.
Men jag lärde mig att jag är en blomma. Då. För det finns olika människotyper också att avslöja sig på irisarna.
Ah.
Vem du är, och så kan man läsa där.
Wow.
Sen vet jag inte, sen hade jag problem med om jag fick gå så långt att jag fick plåta min bil också. För det sägs då vissa saker. Jag har ju en mörkblå bil.
Ja.
Den har ju vi tillsammans då, Eva och jag.
Ja.
Men då sägs det vissa saker om folk som äger mörkblåa bilar. Och då vet jag inte, kan det bli en del av projektet? Att jag plåtar en bit av bilen också och sen har den här texten om vad det betyder att man har en mörkblå bil. Men jag tycker att det är intressant, för när man läser om vad olika saker betyder,
mm,
så får man en väldigt komplex bild av en själv, kan jag avslöja.
Ja.
Faktiskt.
Ja.
Ja.
Mm.
Men det, jag vet inte vad det där blir av.
Nej.
Men jag tycker att det var lite roligt ändå.
Jag vet inte om jag har gjort ett 20 timmars projekt. Men jag vill ha en. Det skulle vara en kul utmaning.
Jag tycker du måste göra det nästan.
Ja.
Och det är 20, det är effektiv tid.
Effektiv alltså?
Ja, alltså det kan ju löpa över ett helt år som du liksom samlar ihop material.
Ja, okej. Okay. Ja.
För det är bara liksom... Men grejen är att, att man ska slutföra.
Ja.
För jag tycker mig se att ett vanligt problem med när man gör sina egna små projekt är att man är för ambitiös.
Ja.
Så att det blir inte slutfört och då får man dålig eftersmak. Så man borde ju liksom bygga upp det lite gradvis och göra liksom en del i taget ibland.
Ja. Ja, men deadlines är ju jättebra för att avsluta saker.
Ja, ibland.
Ja, Jag kan tycka att det, för mig är det väldigt bra i alla fall att veta så här, nu måste jag, eller om jag ska, eller om jag vill skicka in ett projekt till en open call eller någonting sånt, ja. Att då tvingas du ju göra ett urval och du tvingas oftast skriva om bilderna, vad de betyder, ja. Eller projektet, och det, sen så är det ibland då shit the same om du kommer med eller inte. Men det som är bra det. Är att du, ja, exakt, mm. du har liksom tagit dig tiden och sagt det här är begränsningen på detta projekt, i alla fall för nu. Ja. Och det tycker jag alltid är det spännande.
Absolut. Jag tänker också så här att jag tappar. Ja. Jag tappar bort vad jag skulle säga.
Men jag tror att jag har gjort ett 20 timmars projekt.
Vilket
faktiskt.
Då?
Det ligger på min hemsida. Det heter 10 år. Nej, nu ljuger jag nog för att jag har tagit bilderna under jävla många år.
Ja, men det är ju bara liksom, kanske en kort tid per bild just när det händer.
Så att i och för sig.
Det är
kanske
effektiv tid som jag tänker på. Jag menar så här, fast att de flesta människor har inte tid liksom att ägna vecka efter vecka åt ett specifikt projekt. Jag tänker på Ulf Lundin som har varit med i Bildradion till exempel. När han låser in sig i ett hotellrum och fotograferar in hela nätterna in i ett kontorsbyggnad och så.
Ja.
Alltså det ligger inte inom räckhåll för de flesta.
Nej.
Utan små lätta projekt.
Ja.
Tycker jag.
Mm.
Ja.
Mm, jag får komma på något.
Ja, det får du göra. Så tar vi det nästa gång vi träffas. Och du kommer hit till Sverige igen om några veckor.
Yes.
Ja. Då kör vi igen.
Då kör vi så du ryker.
Ja, och till nästa vecka då så ska jag försöka sammanfatta det här om motivation som jag har lärt mig. Och jag ska säga vad jag tycker att jag har lärt mig om det här. Lite kortfattat och så. Det blir nog förmodligen en kort podd. Men en av de sakerna som jag har lärt mig är att jag ska inte hålla på att binda mig till en viss längd eller så. Utan det blir som det blir. De som lyssnar, de lyssnar och det blir som det blir.
Eller hur? Tycker de att det är för långt så kan de bara, det är bara att stänga av.
Ja, och en vacker dag så kanske någon betalar mig för att göra en podd. Och då jävlar ska ni få se kvalitet så det bara stänker om det. Och en enorm lyhördhet mot alla lyssnare som tycker det minsta lilla.
Men är tycker det inte du lite... att det gör det nu ändå?
Vad sa du?
Tycker du inte att vi har en jävla kvalitet nu ändå och att du är jävligt lyhörd till dina lyssnare? Det borde jag, skulle jag skriva på.
Jag lämnar det som en öppen fråga.
Mm.
Tack för idag.
Tack själv.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.